Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Ett kort meddelande från er programledare Messiah Hallberg. Jag har förlängt min succéturné från förra året, Messiah Hallberg Live, ett livsverk med humoristisk touch. Den fortsätter, men endast 5 städer och sen är det slut. Men stora nyheter den här gången, inga märkliga städer förutom kanske Gävle då. Men jag är live i Göteborg 29 november på Stora Teatern, 6 december Jönköping på Teatern, 7 december Stadsteatern i Lund, 15 december på Teatern i Gävle och sen avslutar vi allt med stor tv-inspelning 17 december på Hemmaplan Stockholm Cirkus. Köp era biljetter på carlo.se/messiahhallberglive eller så finns alla biljettlänkar på alla mina sociala medier. Vi ses i höst. Nu tillbaka till vårt ordinarie program. Det är fredag den 26 maj 2023 och vi laddar upp med ett fredagsspecialavsnitt där Klara Doktorow tipsar dig som har sextorka och Messiah har begett sig till Sveriges mest fashionabla område för att sätta upp ett stängsel. Dessutom special musical guest Andreas Jonsson. Välkomna! God morgon John i Spanien.
God morgon, god morgon.
God morgon Klara Doktorow i Stockholm.
Ja, god morgon, god morgon.
Det är The Daily Messiah, det är fredag, specialavsnitt idag. Vi har en musikgäst lite längre fram. Jag sitter här och ögnar igenom helgens olika... Det är alltid kul tycker jag på fredagarna att se vad som kommer på bio och på tv och sådär. Mm. Jag såg att den som har vunnit bästa alltså film då, alltså Guldbaggens motsvarighet i Frankrike har premiär. Den har jag varit lite sugen på. Det är ett mordmysterium som då heter Natten till den 12:e. Den har premiär på bio i Sverige här nu idag. Så den skulle jag vilja gå och se. Det finns ju någonting med det här. Vissa länder har liksom ett kulturellt kapital som andra saknar. När man hör då att en film som har fått bästa film i Frankrike på Lumière-galan, då bara namnet där är fint, Lumière-galan, då tänker man, åh, ha, 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 ha. Eller jag tror att i Italien heter den Donatello Award och sådär. Och då tänker man också, åh. Men om det skulle vara bästa film i liksom Bulgarien eller någonting, då är man inte alls nyfiken. Vilket är ju egentligen ren rasism, va? Filmrasism.
Ja, faktiskt.
Den heter ju Stoichkov Award efter den stora anfallan.
Heter alla awards i Bulgarien det?
Ja. Faktiskt. Han är den stora ledande. Sen såg jag att det är lite intressant. Svenska skådespelaren Alexander Karim, hans nya serie som är en internationell serie, har premiär på Viaplay i helgen. Den heter The Swarm. Och det är ju kul, Karim. Vi har pratat om honom genom åren. Han var ju en av dem som gick ut efter... Jag var efter Me Too, men det var också efter det här med Josefin Nilsson, Ainbusk singersångerskan, den här dokumentären som utmålade Örjan Ramberg som implicit då kvinnomisshandlare. Han gick ut och sa att han aldrig mer skulle jobba med några as, alltså att han, det här kommer jag förlora jobb på. Men än så länge nu, flera år senare, så verkar det ju som att han inte förlorat ett enda jobb på det här, snarare tvärtom. Vilket är ju...
Han kan ju ha fått fler jobb, ja.
Ja, nästan fler jobb. Och det är också spännande nu när han då börjar jobba internationellt, för det här är då inte en svensk produktion. Hur gör han researchen även internationellt? Alltså blir det inte konstigt redan under castingprocessen när han läser replikerna mot de här internationella regissörerna att han börjar ställa frågor om så hur de behandlar sina kvinnor? Finns det någon i crew? Alltså jag tänker att det blir jobb. Han är inte konflikträdd, Alexander, om han ställer dem till svars redan under de första replikerna.
Ja, han måste verkligen göra sin due diligence då på dem.
Eller har han släppt det? Det kanske var en sån där grej som man har, du vet, ibland, jag kommer ihåg någon säsong, jag hade på nya solglasögon som jag tyckte var så stora. Kommer ihåg när det var inne? Så gick jag runt med dem och sen plötsligt nästa säsong så, nej, det är inte inne längre. Jag såg ut som en humla. Det kan ju vara en sån grej också att man...
Jaha, att han nu jobbar med assholes.
Ja, men alltså, förlåt, men MeToo känns ju otroligt ut ändå. Jo, det känns som att vi har gått hela varvet runt nu. Nu är ju folk assholes igen till höger och vänster.
Nu känns det som att TV3 kan presentera Tutti Frutti i deras nya vårdsatsning.
Ja, men så det dekadent liksom 20-talet.
Under ledning av Alexander Karim.
Alexander Karim leder nya säsongen av Tutti Frutti. Ja. Får jag se då, Miss Melon, vad du har där under?
Ja, fröken Melon. Fröken Ananas var min favorit alltid.
Ja, det var så. Jag kommer ihåg i skolan, jag hade en kompis som hette Oskar Ringdahl då, och han hade ingen timerfunktion på sin video. Eller så vågade han inte ens spela in det hemma hos sig. För det här Tutti Frutti gick då på kanske 23:30 eller någonting, och så var det skolkvällar. Och så kom han fram till mig, för det var avtalat att jag var den som skulle se till att timerinspelningen spelade in Tutti Frutti, så att vi sen skulle kunna avnjuta det tillsammans då. Och vi gick väl i femte klass eller någonting. Och så kom han fram till mig i skolmatsalen, och så hade vi ett kodord då som han hade kommit på själv. Så han kom fram då, jag kommer aldrig glömma det, kom fram då i skolmatsalen när vi stod med våra brickor. Och så sa han, hörru du, spelade du in? Då tittade han sig över axeln. Spelade du in Rederiet igår kväll, som vi sa?
Och det var kodordet då?
Ja, det var kodord för Tutti Frutti. Och sen sa jag, det är inspelat. Och sen på kvällen satt vi tillsammans och avnjöt då Fröken Melon och Fröken Ananas. Det var ju inte ett jättebra program, men det var ju en desperat kamp att få se lite naket på den tiden.
Ja, jag förstår det.
Det är lättare nu.
Ja, det har ju utvecklingen har gått fram.
Jag behövde ju bara gå till mina föräldrars garderob när de inte var hemma. Sen hade jag ett himmelrike av allt möjligt.
Bodde hon där, Fröken Melon?
Jag tror det.
Var din mamma Fröken Melon?
Min mamma var Fröken Melon. Nej, men det var som en hel tysk sexshop i deras garderob.
Åh, herregud. Det förklarar ett annat.
Det förklarar allt. Och på tal om det så kommer ju Fräcka Fredag lite senare. Och då tänker jag att jag ska hjälpa er och kicka igång lusten i det förhållande.
Jag såg också att du har någon ny blogg. Du recenserar mat.
Ja, precis. Jag har börjat blogga på L. Det är någon form av matblogg, eller matrelaterad blogg i alla fall. Och jag kommer recensera lite krogar. Jag kommer skriva om matminnen, prata med kockar. Ja, lite allt möjligt. Så att jag tar mitt egentligen enda intresse. Fritidsintresse. Jag har väl inget annat än matlagning. Och gör någonting av det, så att jag förhoppningsvis också kan tjäna massa pengar på det. Vad det lider, men det är
ja, och man kanske blir bjuden på massa god mat. Folk som vill att du ska komma och smaska hos dem.
Ingen kommer ju våga bjuda dig på mat.
Nej, men jag tänker så här. Om jag ska kunna recensera ställen, då måste jag betala för det själv. Så det kommer jag nog ändå vilja göra. Men vill man skicka någonting till mig, så absolut. Alltså jag är ju inte anställd av DN.
Nej, det är inte Uppdrag granskning som kommer på besök.
Nej, fan, de är välkomna.
Du kommer ju vara en fruktad gäst. Alltså man ser liksom kockarna, det sprids ryktet. Alltså så som när en Michelin-domare, det sprids rykte om att de är i stan. Klara Doktor och vi är på ingång. Och så här. Nu måste vi se till att laga en bra mat.
Så som i filmen Ratatouille. Det var ju då en kock som drevs till självmord. Och sen fick han då hjälpa restaurangen. Och, har du sett den, John?
Nej, inte som i den
stark film. Men, nej.
Nej, han har inte sett
nej,
den.
Nej, jag har inte sett den.
Men det är en otrolig film. Du borde se den, John. Ratatouille.
Det var faktiskt den första filmen som jag och min fru gick och såg på date night. På tal om att aktivera sexlusten. Vi tyckte båda att den var väldigt gripande. Och så grät vi den där lilla råttan. Hjälpte släktingen då att återuppliva här restaurangen. Det var en väldigt fin film. Ska vi ta Fräcka Fredag nu när vi ändå är inne på den här lite äggande
ämnen? Ja, men det tycker jag är bra. Ja, men så här då. Jag tänker, vill du ha den här lilla vignetten så jag kommer i stämning ordentligt?
Fräcka Fredag.
Den är ju otroligt sexig, den här vignetten. Det är som att man nästan kan bara sampla den nu. Spela in den på er tidsinställde sån här VHS, och sen så kan ni ha den hela helgen och ligga till.
Ja, men kodord.
Exakt. Men jag tänkte så här. Jättemånga kommer till mig nu. Men man pratar ju på olika middagar och sådär. Och så säger folk att fan, vi får liksom aldrig till det. Det känns som att vår lust inte är så synkad. Och då kom jag på så här, fan, det här är ju public service, va? Och det här har jag lite tips kring. Så jag delar med mig av de här, och nu får ni vara lite försökskaniner här, John och Messiah. Det tycker ni är superbekvämt. Det är ju så här då, att om man är lite osynk i sexlivet så finns det tre grejer man kan göra. Man slår sig ner, man är kanske lite sådär lite mysig efter något glas vin, då kan det vara lättare att prata om sex. Och är man nykterist så kommer det ju vara svårare såklart, men då kanske man har något annat som får igång en. Och så ska man liksom felsöka lusten nu. Jag vet inte hur ni tänker, Messiah och John, men lusten handlar ju inte om ens partner i första hand, utan det handlar ju om en själv. Partnern kan väcka sexlusten, men om du inte har tillgång till din egen sexlust så spelar det liksom ingen roll hur mycket partnern försöker med sexiga underkläder och akrobatiska ställningar. Man är liksom lite död, förstår ni vad jag menar? Nollad, tom. Har ni känt det någon gång?
Mm.
Avkukad.
Avkukad, ja.
Ja, på tal om det vi pratade om igår.
Ja,
jag hade känt
mig. Du har aldrig haft det problemet?
Så... Nej, inte än. Jag har snarare tvärtom, alltså. Att jag tror att jag skulle ibland vilja kanske känna mig lite mer avkukad då, för ett lack of better word.
John då?
Jo, men det är bra.
Ja, det är bra. Ja, men så här, när ni slår in er då, så tar ni fram varsitt papper. Och så skriver ni först då, nummer ett, vad döda min kåthet? Så båda två skriver ni då. Frågan är inte när du är som minst sugen på sex med din partner, utan frågan är då när din kåthet inte finns överhuvudtaget. Du kanske är stressad på jobbet, man har kroppskomplex, man är lite orolig, man känner ångest, man har idéer om vad som förväntas av en snarare än vad man tycker själv är skönt. Att känna sig proppmätt och svullen, det är alltså på riktigt i mitt och Kjells sexliv ett jätteproblem. Han är ju min egen Jan Steinbeck. Så jag har liksom fått börja gömma maten och vinet om jag vill ligga efter.
Vem är vem?
Alltså Kjell är Jan Steinbeck. Han liksom har inget stopp. Och sen ligger han där med liksom utspänd mage och bara, jag kan inte ligga nu, jag är inte kåt. Ja, ni vet hur det är. Men det kan vara sådana grejer till exempel, att man har en kroppslig sjukdom, man är för full, man tar vissa mediciner, självkritiska tankar och sådär. Man har haft barn på sig hela dagen och sen är det svårt att liksom tänka bort det. Så nu gör man då en lista på de här sakerna som stänger av kåtheten och som blockar den för en själv då. Jag tänker att det är betydligt mer effektivt att ta bort sånt som bromsar kåtheten än att ösa på med sånt som ska väcka kåtheten hela tiden.
Men vadå, själv får inte äta mer då?
Ja, men har man den här bromsen i så spelar det ingen roll hur mycket den andra gasar, förstår du? Så ja, då vet vi då, jag och Kjell, att nu plockar vi bort maten. Nu stoppar jag undan den och fryser in det som är kvar så att du inte äter tills liksom allt är slut i pannan.
Åh, det var, ja, vilket sexigt förspel.
Ja, men det kan väl vara en bra grej. Ja, men så okej, okay. Så nu har vi skrivit ner då, vad dyder ens kåthet? Båda har gjort det på sina papper. Två då, vad väcker kåtheten? Och nu ska man inte heller fundera över när man blir kåt på sin partner, utan man funderar på vad som gör en kåt bara generellt. Kan det vara till exempel när man känner sig bra på jobbet, när man är naken, när man har druckit lite alkohol, om man skrattar eller känner sig snygg. Man kanske känner sig avslappnad, man har tränat och är lite sådär härligt svettig. Eller bara så här stark och ledig. Att man har sovit ut eller kanske när man är lite uttråkad. Jag brukar ju vara svinkåt när jag är uttråkad eller när jag har fått sova ut. Men då gör man liksom en lista på allt sånt som gör en lite sugen. Så nu har vi då listan på sånt som blockar kåtheten och sånt som väcker kåtheten. Okej? Okay? Så här långt har ni kommit?
Ja.
Jaha, är det här till mig och John nu? Alltså?
Nej, jag bara tänker alltså, i mitt huvud sitter ni med er partners nu och fyller i de här listorna och är så duktiga just studenter det, okay. För mig.
Ja, precis. Men jag behöver inte hänga ut med det här i podden.
Du har ju redan sagt att du knullar med noll liksom, varsel. Bara, du har liksom ingen startsträcka. Det är bara rakt på, pangbom.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ingen startsträcka.
Det var ju precis det du sa.
Ja, det, jag vet. Nej, men det är sant. Det är faktiskt ingen startsträcka alls. Jag skulle... Det är väl någon annan som har sagt det också, men jag tror att jag skulle kunna under en begravning till exempel, om det skulle erbjudas.
Inte med bara du inte kryper ner i kisten så är det okej. Okay. Alltså, jag dömer precis. Ingen förutom det kanske. Okej, okay. Då kommer vi till den sista punkten. Nu när ni sitter där med två listor då på grejer som ni gör i kåta och grejer som gör i okåta, då ska ni hjälpas åt att lösa problemet. Och när ni både då identifierar faktorerna som stänger av och sätter igång lusten, så ska ni problemlysa det här. Och ni tittar igenom varandras listor och försöker hitta sätt att hjälpa varandra förbi de här hindren som finns då för att hitta tillbaka till lusten. Se också om det går inför mer av de här grejerna som väcker bådes lust. Det här ska göras i en anda av omsorg och välvilja gentemot varandra. Man får absolut inte tänka att det här kommer att ta bort alla problem på studs. För om någon av er jäktar på att lägga för stor press, du med Saja kanske, på att lösa knutarna, så kommer det garanterat ha motsatt effekt. För ingen vill eller bara ligga med någon som tjatar. Det är min bestämda övertygelse. Men med det här så tänker jag då att ni är liksom på en god väg nu och kickar igång lusten igen. Där har vi Fräcka Frida för idag. Knulla på bara.
Ja, ja, varför inte? Nej, men det är väl kanontips. Är det, ska man ha speciella pennor, märkespennor eller det? Det behöver man inte hålla på med.
Det beror ju på vad man vill lägga nivån, tycker jag. Men det behöver inte vara så jävla avancerat. Alltså. Bara man börjar kommunicera. Jag har märkt att de flesta pratar typ inte om sex i sina förhållanden. Och det är ju väldigt tråkigt. Och då blir det sådana låsningar. Och ofta så tror jag att man kanske har ganska liknande problem. Men man har inte adresserat dem. Och sen också så här, vad är rimligt? Jag tycker typ att jag är skitnöjd om jag får till ett ligg i veckan när man har småbarn. Och kanske ett ligg med mig själv i veckan. Alltså så här, då är, tycker jag det är kanon. Det där är ju individuellt för alla.
Och hur många maträtter får Kjell i veckan?
Vi bantar honom på fredagar. Det är allt jag kan säga.
då blir det
fasta.
Lustigt att du skulle nämna just det där med maträtter, Klara, dags för det här. Det här var en lyssnare som har gjort sin egen version av den numera mycket berömda Tassos-låten. Och det är väldigt kul, skicka gärna in era egna tolkningar, gärna om ni låter era barn sjunga in det här. Det var ju då, ja, det känner ju ni veteranlyssnare till, att varje fredag så äter jag ju då Tassos med min familj, mexikanska specialiteten. Och jag har någonting speciellt på för att krydda varje fredag. Den här veckan så har jag ingen, eller det är en uppföljare kan man säga till förra veckan. Kommer ni ihåg då när Sarah Dawn Finer kom in i studion i fullt Tassos-mod och gav mig en hink med hjortronsylt som hon hade gjort i ordning till oss?
Ja, just det.
Och det var så populärt och det blev så gott på mina Tassos att den här veckan har jag ingenting annat än, ja, det är en uppföljare. Boysenbär.
Tassos. Vad fan är det?
Boysenbär, en bortglömd delikatess, speciellt i Mexiko. Det är väl lite det där, vad är det man kallar, du kan ju mycket om mat, Klara, när man bryggar över kulturer då, det mexikanska köket med kanske lite svenskt och nordiskt.
Alltså fusion typ.
Ja, lite fusion, ja. Lite fusion det. Ja. Det är kul. Någonting annat som du gillar, Klara, förutom mat, det är ju inredning och sånt där. Det gillar du ju.
Mm.
Vad lustigt att du nämner det.
Det var ju du som nämnde det, men...
Ja, nu är det som David Sundin i Bäst i test.
Ja, det gjorde du faktiskt.
Ja, det gjorde jag. Ah, ja, okej. Skitsamma, det är dags för Messias minut. Messias minut. Det här är ett intressant ämne som jag tänker prata om nu. För det finns en väldigt uppenbar bov och det finns en väldigt uppenbar... Ja, vad ska man säga? Jag vet inte riktigt om det finns en motsats. Jo, men det finns en motsatt sida och de är väl inte boa, men det finns liksom en rätt hållning att tycka i den här frågan och det finns en fel hållning. Och jag börjar kanske, ju äldre jag blir, mer och mer luta över i det som anses vara fel hållning. Vi får se om ni håller med mig då. Det här är en artikel som Expressen skrev för någon vecka sedan. Det handlar om deras nybyggda sjöstad, ett område i Limhamn där bostadsrätter, dyra bostadsrätter med utsikt mot vattnet, blandas då med hyresrätter.
Mm-hmm.
Ni förstår bilden, alltså dyra
trevlig
bostadsrätter.
Mix tycker jag.
Ja, det tycker man ju.
Ja.
Man gillar ju, spontant så tänker man ju direkt, gud vad bra, äntligen så blandas det upp. Det blir inga enklaver, det blir inga gated communities, det blir ingen likriktning i ett område, utan det blir massa olika influenser och också en möjlighet för folk som kanske kommer från mindre medlade områden att ta sig till en miljö så att,
precis,
de inte blir fast i något slags utanförskapsområde, utan att de då blir en del av någonting annat och kanske kan ge sina barn en morot och ta sig fram i livet och ta för sig. Alltså, allt det här gillar man ju.
Alltså jag bor ju i ett område där det är väldigt mycket villor. Inte jättefina villor, men okej villor. Och sen så är det lite hyresrätter också, så att man ändå har turkiska politiska flyktingar, torghandlare, Gud vad jag hatar mig själv nu, men det är fan blandet.
Har du några torghandlare i ditt hus hemma, John?
På Roslagsgatan. Finns fan inte en hyresrätter.
Alltså jag har inte träffat någon av mina grannar. Jag vet inte vilka de är.
Nej, men har du någonsin sett att de skyndar hem och stoppar in då hela sin torgutrustning innanför dörren?
På tal om det, jag har faktiskt träffat en granne till dig, John, på fest. Och hon sa att du var inte särskilt omtyckt när det kom till sopsortering.
Ja, trist. Där får ni lösa off här. Men det, man gillar ju tanken på det. Och det tycker jag också att som en politisk idé, ideologi, så är det väl fint. Men det som har hänt då i det här området, och speciellt då med ett av hyreshusen som MKB, då fastighetsbolaget MKB, har hand om, har det blivit då lite problem. För det som är väldigt svårt i Sverige just med hyresrätter, det är att vräka folk. Alltså det är väldigt svårt att vräka folk. Och det här är inte första gången som det varit problem med att vräka folk i Malmö. För några år sedan så skrev Sydsvenskan om en man som inte gick att vräka, trots att då grannarna i Malmö hade väldigt svårt att stå ut med det han höll på med. Och det var då enligt anmälan mannens, citat, vrålande onani.
Och nej, alltså det är den värsta sorten.
Det hade jag med på min lista på grejer som gör mig okåt.
Det kan jag verkligen förstå. Men jag tänker också så här, alltså när det är tjejer som är screamers, då är det liksom lite mer accepterat, för att det är så många män har liksom lärt sig genom porren att tjejer typ ska vara, och tjejer tror att de ska låta mycket. Men män som skriker, det är bara bizarrt.
Ja, men precis. Och det här har då pågått jättelänge. Det här är ju några år sedan då, men som Sydsvenska rapporterar om det här. Grannarna hade också klagat under 3 års tid men får ingen hjälp. Det är så absurt. Och det här säger någonting om hur svårt det är då att vräka någon. För man tycker att det här borde vara en anledning. Men sånt här måste man främst lösa inom boendet, sa då Nicolas Strömbäck, som satt på Länsstyrelsens rättsenhet till Sydsvenska. Att man då knackar på och säger, skulle du kunna skrika in en kudde? Jag vet inte hur man ska.
Jag är så glad nu att Johns grannes största problem med John var hans sopsortering. Fy fan vad jobbigt det var.
Ja, verkligen. Det skulle vara glad för John att de inte tog upp din vrålande onani på det sättet. Nej, hellre att det hamnar så färgglas i ofärgat glas och sånt där. Men om man får välja.
Det gör det inte.
Om man får välja av dem två. Nej, men om det skulle vara så hellre det. I alla fall, då hade de skrivit till kommunens miljöförvaltning. De hade klagat på mannens sena vanor med högljudda vrål. Mannen ska, enligt grannarna och enligt anmälan, onanera både dag och natt. Så han var väl då utan arbete, antar jag. Han var väl då...
Han kanske arbetade med det där. Det kanske var en sån webcam-show.
Att det var hans arbete? Vadå inget arbete? Jag är ju fan, jag får inte en lugn stund. Jag har inte haft semester på 3 år för helvete.
Hör ni inte hur jag jobbar dagarna i ända?
Oj, oj, oj.
Det är typiskt det att komma efter arbetarklassen. I alla fall, det här använder jag då som ett, bara en liten bild av hur svårt det är att vräka någon, och kanske speciellt då i Malmö. I alla fall, det här är då mycket mer allvarligt. I ett av de här husen då så bor det då en familj där barnen i familjen är gängkriminella, 2 gängkriminella söner. Och jag vet inte om ni vet hur det fungerar inom det gängkriminella nu. Det vet väl inte jag heller, mer än att jag läst i tidningen. Jag är så att säga inte involverad. Jag är inte han Diamant Salihu. Men jag i alla fall liksom läser mycket om det. Och de går ju numera på släktingar på ett helt annat sätt. Förut fanns det kanske en respekt där att man inte gav sig på släktingar. Men nu åker man ju då kanske till familjens adresser och bara försöker attackera där. För man tror kanske att de bor där och de är skrivna där. Så att det här huset då, som ligger mitt i det här nybyggda dyra exklusiva området, där har det då det här huset beskjutits 4 gånger, och en av sönerna då var involverad i ett mord, och dagen efter så gick de och la en bomb utanför lägenheten som innehöll då 1,1 kilo dynamit utanför lägenhetsdörren, och den detonerade inte, men ändå, man kan ju bli lite orolig kan jag tänka mig om det ligger dynamit utanför grannens dörr.
Ja, läskigt.
Det är obehagligt.
Verkligen.
Det är inget man vill om man har barn, eller även om man inte har barn. Det är olustigt att det skjuts mot huset där man bor. Och då har man då försökt vräka den här familjen, men det får man då inte göra, för att det är då, det har inte begått sådana brott i huset, och det har heller inte begåtts brott av föräldrarna då, utan det är ju då sönerna som då inte ska, man kan inte då bli guilty by association så, och man kan inte vräka så den anledningen. Hade de då begått brott i huset hade man kanske kunnat vräka dem, men inte nu. Och här finns ju då en en ganska lätt dramaturgi, en ganska tydlig dramaturgi, att man kan då vara på den goda sidan och tycka att den här blandningen av folk är intressant ju och bra, och de har med då den andra sidan också, stackars ovetande människor i Limhamn som kanske inte riktigt förstår att de här då ska vara, symbolisera Disney-skurken. Det är en kvinna då som är klädd i några dyra kläder, hon heter Iris här. Hon är orolig för sin och andras säkerhet och att värdet på hennes lägenhet ska påverkas negativt. Hon bor då i bostadsrätten bredvid. Och sen en bild på Iris, och då vet man ju att när man läser den här artikeln att Iris ska ju då symbolisera den rika bostadsrättsägaren som hatar att det numera är löst folk, arbetare och invandrare i hyreshusen. Hon vill ju ha bort dem. Hon sänker ju värdet på lägenheten.
Mm-hmm. Tänk på värdet.
Ja, men då tänker man ju instinktivt. Tänker ju till och med jag. Fan, Iris, fy fan, för sådana som hon, va? Sån där är inte jag. Tänker man ju först instinktivt. Men sen, ju mer man läser så tänker man ju också... Fast, ja, alltså... Det finns ju två sidor av det här. Man kan ju också tänka sig att om man då jobbar hårt, köper lägenheter för jättemycket pengar, och sen så är det ett hus precis bredvid av människor som inte har arbetat hårt, och utan de blir tilldelade lägenheter, och sen visar sig då att de är kriminella, de som bor där, och att det då skjuts mot det huset som är precis bredvid mitt hus. Mm. Att man kan känna en viss drag av ifrågasättande i alla fall, alltså utan att för den delen vara superondskefull. Det är inte säkert att Iris är en jättedålig människa bara för att hon resonerar så här. Men det är så tydligt i artikeln att det är så man ska tänka.
Men var hennes främsta problem att det sänkte värdet på lägenheten? Hon var inte rädd för att bli skjuten.
Jo, men det är hon väl också.
Jag tycker att det där blir också lite att man liksom, man rör ihop det lite. För att ingen vill väl ha kriminella någonstans. Och det blir ju inte bättre för att man samlar alla kriminella på en plats, tror jag. Men,
samlar man inte alltid kriminella på ett ställe? Är inte det själva
idén? Du menar fängelse?
I fängelset? Ja. Men det är ju där vi ska samla dem. Samtidigt så är det väl liksom sådana som Iris som driver kriminaliteten.
Hur driver hon kriminaliteten, med det? Hon såg ju inte särskilt kriminell ut.
Alltså ekonomisk brottslighet, det är partyknarkande. Alltså så här, brottslighet finns ju alls.
Jag tror inte tant. Hon är en rik tant, hon är väl inte
partyknarkande. Ja, men jag tror att så här, slår man ut kriminaliteten och över samhällsskikten, så tror jag att det finns lika många kriminella, om inte fler, i medel- och överklassen som fuskar med skatt.
Absolut,
och
det gör det säkert.
Fan, tror hon har fått pengarna? Vakna.
De skjuter inte mot fasader. Det är väl det vi måste liksom få rätt sida på. Jag vet inte. Det är klart att jag förstår Iris också.
Nej, jag hör dig, Klara. Jag förstår vad du menar. Och så. Och det är väldigt lätt att man hamnar i det resonemang. För det gör man ju när man är kritiskt tänkande människor. Så tänker man ju såklart att det finns jättemånga rika som också är kriminella och allt det där. För man vill så gärna vara på rätt sida här, men jag kan bara, det är så lätt att sitta och läsa en artikel och tänka sig, fy fan för Iris. Någon annan här som heter Mikael som trivs i området, han säger att invånarna som har köpt bostadsrätt nu talat om att införa ett stängsel mot det här hyreshuset, och då tänker man, fy fan, de vill alltså stängsla in de fattiga. Tänker man ju, fy fan.
Som ett ghetto.
Ja, som ett ghetto, som ett Warszawa-ghetto då, att de får sitta där inne och skjuta på varann. Medan de andra äter då skaldjursplatå precis utanför. Jag vet inte.
Och ser vi värderingen gå uppåt tryggt.
Vad händer där bakom stängslet? Ställ inga frågor om bakom stängslet. Det,
det har inget med oss att göra.
Inga frågor till mäklaren om vad som händer bakom stängslet.
Vilket stängsel? Nej, jag ser inget stängsel.
Nej, men jag vet inte. Jag blev bara fascinerad av då, så är MKB då ett av de bostadsbolag i Sverige som också då ger folk hyresrätter som går på försörjningsstöd. Det finns liksom då en ganska hög del av lägenheten går till folk som har försörjningsstöd, vilket då innebär att man behöver ju inte ens vara, alltså ja, men det är ju samhällets då minst bemedlade människor som då kan få bo där mitt i. Och ni hör, det finns ju många aspekter här, och jag tyckte bara var intressant att man alltid, man hamnar så snabbt i den dramaturgin som man vill att tidningen ska vara. Men sen är det ibland kanske så, ibland kan man ju känna sig som en Iris också. Tänk, måste ni skjuta precis där jag precis har lagt miljoner på att bo? Att det finns den tanken också. Den är kanske också okej. Okay. Hon kanske inte ska brännas på bål, stackars Limhamnsborn Iris. Det är bara det jag säger. Det kanske kan mötas på varsin sida stängslet och skaka hand, jag vet inte. Oh ja. Någon som i alla fall inte bor bakom stängsel, det är Andreas Jonsson. Han är just nu aktuell i Mello och han är här för att sjunga oss in i helgen. Skratta inte, han är, ja. Han är, ja, aktuell igen. Vi hörs nästa vecka och ta hand om er själva och varandra. Hej.
Hej.
Hej. Friday, Friday.
forward to the weekend. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, partying, woo. Partying, partying, woo. Fun, fun, fun. Looking forward to the weekend.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.